Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är det andra programmet i serien Från stentavla till app, där jag går igenom Bibelns historia. Och med det menar jag alltså inte bibeltexten och den bibliska historien, utan historien som handlar om boken Bibeln. Och i förra programmet så berättade jag om hur Gamla testamentet kom till och hur det har bevarats genom århundradena. Och i det här programmet så ska jag tala om hur Nya testamentet kom till. Men innan vi kommer in på Nya testamentet så ska jag säga någonting mer om den antika grekiska översättningen av de hebreiska skrifterna som kallas Septuaginta. Och det ska vi börja med nu. Om du är en ivrig bibelläsare så kanske du har hört ordet Septuaginta någon gång, eller du kanske också har sett bokstavskombinationen LXX i noterna på din bibel och tänkt, vad är det där för någonting? Och i så fall så ska jag försöka reda ut i krångligheterna om du inte känner till det här begreppet. Vi ska se på vad Septuagintan är och varför den är så viktig för Bibelns historia och för vår förståelse av vad Bibeln är. Det var nämligen så att någon gång, antagligen på 200 eller 100-talet före Kristus, så började judiska lärda i Alexandria. Judar fanns ju över egentligen hela de här områdena runt Medelhavet, och i Alexandria så fanns det också en grupp av judiska bosättare och lärda där, och de började översätta Gamla testamentet till grekiska, från hebreiska till grekiska. Och den översättningen, eller egentligen de översättningarna, kom att kallas Septuaginta. Och det ordet kommer från det grekiska ordet för 70. Du kanske känner igen septa, som betyder 7. Och det grekiska ordet för 70, och det syftar på det som antagligen är en myt som uppstod i kölvattnet av den här översättningen. För man sa att judarna i Alexandria utvalde 72 skriftlärda, 6 från varje stam i Israel, alltså 6 gånger 12 är 72. Och man utvalde de här 72 skriftlärda för att översätta skrifterna. Och efter att de då hade jobbat var för sig så kom de ut med en översättning som stämde helt överens med varandra. Och det var liksom bekräftelsen på att Gud hade auktoriserat den här översättningen på något sätt. Som sagt, det är antagligen en myt. Men berättelsen om de 72 stycken gav namn till Septuaginta. Och den anges ofta i förkortad form med bokstavskombinationen LXX, som ju då är 70 skrivet med romerska siffror. Men hur som helst, vad vet vi då om Septuaginta? Jo, egentligen så är det ett samlande ord, ett samlande beteckning. Det var ingen som skrev en bok och så kallade den för Septuagintan, utan det är ett senare ord som har använts för att beskriva antikens grekiska översättning av de heliga skrifterna. Det var antagligen hellenistiska judar som först gjorde översättningen, men det var inte något team som satte sig ner och översatte allt från första Mosebok till Malaki, utan det skedde över tid. Och det är inte helt säkert att hela Bibeln var översatt ens på Jesu tid, även om stora delar av Septuagintan och kanske hela fanns redan då. Men här är lite fakta om Septuaginta. För det första så innehåller den, förutom det vi kallar för Gamla testamentet, så innehåller den även de apokryfiska böckerna, gammaltestamentliga apokryfiska böcker, som Makkabeerboken och Judits bok och så vidare. Och det är från Septuaginta som vi har vår indelning av Gamla testamentet, där det först kommer de historiska böckerna, sen de poetiska böckerna och sist de profetiska böckerna. Det är ju annorlunda än indelningen som är i den hebreiska bibeln, som brukar kallas för Tanakh, som är en förkortning för Torah, Nevim och Ketuvim, som är Toran, alltså lagen, profeterna och skrifterna. Men Det är också från Septuaginta som vi har det här att de fem Moseböckerna kallas för Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri och Deuteronomium. Det är vanligare på engelska och på latinska språk att man kallar dem för det, men det kommer då ifrån Septuagintan. Så finns det en del ställen, till exempel i psalmerna, som det är indelat annorlunda på i Septuagintan och på hebreiska. Och det gör att en del biblar, framförallt östortodoxa och så, har en annan indelning beroende på om de följer den grekiska eller den hebreiska texten. Men varför är då det här så intressant? Varför är det så viktigt för oss? Vi vet ju att Nya Testamentet, evangelierna och breven, de är skrivna på grekiska. Och där citerar de ofta från de hebreiska skrifterna, men de citerar väldigt ofta från Septuaginta. Så här är ett exempel i Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 6, så säger författaren, citat: "Men när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han, alla Guds änglar ska tillbe honom." Slutcitat. Och det här citatet, alltså alla Guds änglar ska tillbe honom, är hämtat från psalm 97 och vers 7. Men om du slår upp det stället i din bibel, så står det antagligen, lite beroende på vilken översättning du har, men allra mest troligt så står det: "Tillbe honom alla gudar." Alltså inte alla Guds änglar ska tillbe honom, utan tillbe honom alla gudar. Och det beror på att Hebreerbrevet använder Septuaginta i sitt citat. Det var det som författaren använde, och det är flera som gör där. Och det ska sägas att som regel så följer Septuaginta den grekiska texten ganska bra och ganska ordagrant. Men ibland så blir det väldigt annorlunda och det görs fria tolkningar av olika texter. Och det beror på att de översattes av olika personer under olika omständigheter. Men ibland så ligger den Septuagintan faktiskt antagligen närmare grundtexten än de hebreiska biblar som vi har idag. Och det är ett forskningsfält som är väldigt intressant. Och anledningen att Septuaginta är så pass viktig och intressant för oss som kristna är ju då dels att det är denna översättningen som apostlarna och även Jesus ibland använde. Och dels var det den som blev dominerande i den kristna världen fram tills latin tog över som huvudspråk för de kristna. Och det finns också andra översättningar av Gamla testamentet, som Peshitta till exempel, men det ska jag inte tala om i det här programmet. Låt oss nu gå över till det nya testamentet, eller de grekiska heliga skrifterna. Och jag har ju haft en hel serie där jag har talat om alla Bibelns böcker från början till slut. Och den som har följt med på de programmen vet att Nya testamentet kom till under en relativt kort period. Det är 27 skrifter, 27 brev eller skrifter, och de skrevs av ett tiotal olika författare under cirka 50 år, alltså mellan år 50 och 100 efter Kristus. Och så kan man fråga sig, varför skrevs Nya testamentet? Och svaret på det är väl huvudsakligen två anledningar. För det första så behövde evangelium sättas till papper, eller snarare papyrus, därför att apostlarna började dö ut en efter en. Det var apostlarna som hade känt Jesus och som hade vandrat med honom. Men på mitten av första århundradet så var det flera av dem som hade dött, eller de började bli ganska gamla. Så historien om Jesus riskerades att glömmas bort eller förändras av kommande generationer. Så mellan 50-talet och 100-talet så skrevs de fyra evangelierna. Men för andra så har många av breven i Nya testamentet kommit till därför att apostlarna har skrivit till församlingar eller personer som har haft specifika problem och som de har då velat behandla. Och församlingarna i Korint till exempel levde omoraliskt. Församlingen i Galatien, där var det risk att judaiserande läror skulle ta över. Och i andra församlingar var det andra problem, och de flesta av de här breven skrevs i början och mitten på 60-talet. Men nu ska jag komma in på, vad vet vi om hur de här böckerna kom till och hur de spreds? För det första så vet vi att även om böckerna bär en persons namn som författare, som till exempel Paulus brev till romarna, så var det ofta ett samarbetsprojekt. Paulus använde sig av sekreterare som skrev för honom, kanske för att han hade dålig syn och kanske för att det var enklare så. Petrus två brev har en ganska avancerad grekiska som kan antyda att han dikterade för någon på arameiska och så översatte den här skribenten till grekiska. Eller så var han bara bra på grekiska, det vet vi helt enkelt inte. Men poängen är att skrifterna inte kom till i något vakuum. Vi kanske föreställer oss en ensam författare som under nästan hypnotiskt tillstånd skriver så bläcket sprutar i ett mörkt rum någonstans. Men sanningen är antagligen att de utarbetade texterna i gemenskapen med andra syskon. Och vad skrev de på då? Ja, rent tekniskt så vet vi inte vad de skrev på, för ingen av originalen har överlevt till idag. Men antagligen så skrev de på papyrus, det här pappret som framställdes av vass ifrån Nilen. Och under den här tiden så började också tekniken med pergament att utvecklas, som kom ifrån Pergamus, där man använde djurhudar som behandlats på ett speciellt sätt. Och det här gjorde naturligtvis att det var väldigt dyrt att skriva. Det kunde kosta många månadslöner att ha nog skrivmaterial för ett enda brev. Och Bibelns brev är väldigt ofta ovanligt långa med sin tids mått mätt. Man valde ofta att skriva kortare. Och vilket språk skrevs det här på? Ja, det har jag egentligen sagt flera gånger vid det här laget, men det var alltså grekiska. Och grekiska, det fanns i två olika varianter. Lite som på norska så finns det bokmål och nynorsk som är två olika sätt att skriva norska på. Och det fanns två olika sätt att skriva grekiska på. Det fanns den klassiska grekiskan som användes väldigt mycket i fin litteratur. Och så fanns den allmänna grekiskan, eller koinegrekiska, som var den som användes av folket på gatan liksom. Och Bibeln är då skriven på koinegrekiska. Och så finns det flera saker som är väldigt unika med Nya Testamentets skrifter. Inte bara att de var långa som jag har nämnt, utan också hur de spreds och hur de samlades. Vi vet nämligen att många av de här breven skrevs just för att kunna spridas. Det står ibland saker som till exempel se till att det här brevet läses upp i den och den församlingen och se till att ni får läsa brevet som kommer därifrån. Och det verkar därför som att de tidiga kristna med en gång såg till att kopiera och sprida de här skrifterna, även om de kunde vara både personliga och kunna handla om specifika situationer för en specifik församling, så var det ändå sånt som man såg hade generell, alltså man kunde applicera det generellt på alla kristna. Och den romerska freden, Pax Romanum, gjorde det relativt fredligt och tryggt att resa runt i romarriket, och det möjliggjorde inte bara att apostlarna kunde resa runt och förkunna evangelium, men också att man kunde resa med ett brev från en församling till en annan. Johannes uppenbarelse är ju också formulerad som en rundskrivning, alltså ett brev som skulle sändas från Efesus till Smyrna till Sardes och så vidare. Och det är också intressant att se hur den första församlingen behandlade apostlarnas skrifter. Bland annat för att det ger en förståelse av att de såg det som Guds ord. Men det finns någonting annat som också är viktigt, därför att den aktiva spridningen som de då hade visar att det fanns aldrig någon central kommitté bland de kristna som hade kontroll över Bibelns texter. Du kanske har hört det någon gång, att det fanns några grupper med biskopar och präster och påvar eller munkar, kanske i Jerusalem, kanske i Rom, kanske i Alexandria eller någon annanstans, som kontrollerade då Bibeln och som kunde då lägga in ord eller verser eller till och med längre texter, att de förändrade Bibeln så att de skulle passa med deras egen teologi. Och därför så skulle det för oss idag vara omöjligt att veta om det vi har nu är det som de hade då. Och jag ska nämna mer om hur texterna har bevarats genom alla århundraden i senare program. Men redan nu så vill jag säga att den här spridningen som fanns under de första århundradena och alla de manuskript som har överlevt från den tiden gör att vi idag kan vara helt säkra på att även om det gjordes misstag, och det gjordes det när texterna skrevs av, och även om det faktiskt har gjorts enstaka medvetna förändringar i texten, för det finns exempel på det, så kan man även idag genom att jämföra de olika texterna som då spreds åt alla håll och kanter, så kan man med stor säkerhet säga vad som stod i originaltexten. Och du kanske har talat med muslimer och diskuterat Bibeln, och då kan de ibland säga att ja, men Bibeln har förändrats många gånger och det finns så många olika manuskript som inte stämmer överens med varandra, medan de säger det finns bara en enda text för Koranen. Koranen har en text och man kan inte översätta till Koranen, då blir det bara en tolkning. Och det är en sanning med modifikation, får man absolut säga. För det första så finns det även idag olika varianter av Koranens text. Men sanningen är den att en tid efter Mohammeds död så samlade en av islams ledare alla manuskript som han kunde av Koranen. Och så utnämndes en text som den enda sanna, medan man brände alla de andra. Och det förorsakade två saker. För det första så fick man då en enda auktoritativ text utan olikheter, och det låter ju bra. Men samtidigt så fick man den situationen att det är nästan omöjligt att säga hur Koranen såg ut i sin späda begynnelse, för att alla textvarianterna är förstörda, man har ingenting att jämföra mellan. Och det är inte fallet med Nya Testamentets texter. Det finns flera texter från de första tre århundradena, och det finns flera tusen handskrivna manuskript på grekiska, latin och andra språk från hela medeltiden. Och alla de här innehåller skillnader, men skillnader gör att man kan jämföra dem, och genom textkritik så kan man bedöma vad som stod i originalet. Och det ska vi komma tillbaka till, som sagt, i kommande program. Men det finns mer spännande saker med hur den tidiga kristna församlingen behandlade det som kom att bli Bibeln. En sak som är unik med de nytestamentliga skrifterna är hur de samlades. Alltså, kristna är inte kända för att ligga i framkant när det gäller teknologi. Tvärtom så har ofta kristna varit tveksamma till nymodigheter. Men en gång i tiden så var faktiskt vi först med det senaste, och det var när nyheten Codex kom. Codex, mer känt idag som boken. Och som jag sagt tidigare så skrevs Nya Testamentets texter på papyrus eller pergament, och de bevarades ofta då i rullar, sådana här bokrullar. Men väldigt snart så började de kristna samla de olika texterna så i evangelierna i grupper. Man samlade evangelierna i en grupp, Paulus brev satte man i en grupp, och de hade inte precis den ordningen på böckerna som vi har idag, inte den indelningen som vi har, men den var liknande. Man kunde ju då inte ha hur omfattande bokrullar som helst, och därför utvecklades det en teknik där man band ihop bladen på ett sätt som liknar hur vi binder böcker idag. Och texthistoriker kallar de här böckerna för kodex. Så Bibeln skrevs inte som en enhetlig text. Det var inte så att aposteln Paulus satt i ett år och skrev 13 brev i en samling, och sen träffade han och hade ett möte med Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som hade suttit och skrivit varsitt evangelium, och så häftade de ihop Paulus brev med sina skrifter och la dem i den ordningen som vi har med Romarbrevet, Korinthierbrevet, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet och så. Och det är väl kanske ingen som har föreställt sig att det var så det gick till. Men poängen som jag vill föra fram är att samlandet av det vi idag kallar för Nya Testamentet, det tog helt enkelt några decennier, alltså innan det fick den formen som vi har idag. Och processen var egentligen inte helt avslutad förrän på 300-talet, då vi har den första fullständiga och listan över just de 27 böckerna som vi har idag i vår bibel. Det var de böckerna man erkände i den tidiga församlingen, men man hade inte listor på det, man hade inte formaliserat det här helt enkelt. Och i nästa program så tänkte jag tala mer om hur Nya Testamentets text har bevarats genom århundradena, så följ gärna med på det också. Och vi ska se på några olika väldigt viktiga handskrifter. Men i det här slutet av det här programmet så vill jag få med en sak till, nämligen ordet testamente. Var kommer det ifrån? Varför säger vi att Bibeln är indelad i gamla och nya testamentet? Och vem bestämde egentligen att det skulle kallas för gamla och nya testamentet? Jag tänker mig att ordet testamente förknippar vi antagligen med en persons vilja om vad som ska hända när han eller hon dör. Man skriver ett testamente. Men det grekiska ordet diatheke, som på latin heter testamentum och som vi har i vårt testamente, det handlar mer om en förbund eller en pakt. När två parter ingick ett avtal eller ett förbund så skrev de ner villkoren för sin pakt så att det var tydligt vad som gällde för den här pakten. Och i Hebreerbrevet så talas det om att det fanns ett gammalt förbund som är förbundet som Gud slöt med Israel vid Sinai. Och så säger författaren att det finns ett nytt förbund som slöts på Golgata med alla de som tror på Jesus. Och ibland så kallar man det för lagens förbund och nådens förbund. Så om man vill förenkla saken så kan man säga att de hebreiska skrifterna, det vi kallar för gamla testamentet, handlar om och beskriver förhållandet mellan Israel och Gud i det gamla förbundet eller gamla testamentet, medan de grekiska skrifterna förklarar det nya förbundet i Jesus. Och det här kan man ju vara oenig eller oenig i, den här beskrivningen. Någon kanske vill påpeka att det finns ett mer, det är mer sammanhängande än man först skulle tro. Men oavsett vad man menar då, så är sanningen den att de tidiga kristna beskrev det ofta på det här sättet. Och den väldigt inflytelserika kristna författaren Tertullianus, som levde på mitten av 100-talet från 155 till 220, han använde uttrycket gamla och nya testamentet flera gånger för att tala om de samlade skrifterna som kristna trodde på, deras budskap. Tertullianus, han var bland annat väldigt bekymrad för villolärare som Markion till exempel, en förkunnare som försökte få kristna att ignorera de hebreiska skrifterna och som heller inte erkände flera av de grekiska skrifterna. Så till slut kan vi ställa oss en fråga: borde man kalla Bibelns två delar för gamla testamentet och nya testamentet? Och jag skulle vilja säga både ja och nej. För Jesus kallade naturligtvis inte skrifterna för gamla testamentet, och Paulus ingraverade inte nya testamentet i guldskrift på sina brev. Och ordet testamente, det säger egentligen inte så mycket om vad de här böckerna handlar om. Så man kanske hellre borde säga de hebreiska skrifterna eller de grekiska skrifterna eller de heliga skrifterna. Eller egentligen ännu hellre så borde man nog se dem som en helhet. Skriften är skriften. En del är skriven på hebreiska och arameiska, en del är skriven på grekiska. Men å andra sidan, ibland så är det nyttigt att använda de här orden, Nya testamentet och Gamla testamentet, som beskrivning. Det är en indelning som vi har haft i åtminstone 1700 år i kristenheten. Så kalla gärna Bibeln för Gamla och Nya testamentet, men jag tänkte att det kunde vara bra att känna till varför vi gör det och känna till historien bakom de här orden. Och det är det som är tanken med den här serien, där jag går igenom Bibelns historia. Och nästa vecka så ska vi som sagt se på handskriftstraditionen och hur den såg ut under antiken och medeltiden. Men det här var allt för idag. Mm. Vi ska lyssna på sången Vilken nåd så stor och rik, som Arne Imsen sjunger med Maranataförsamlingen i en inspelning från sent 60-tal, tror jag det är. Det är i alla fall albumet Jesus kommer. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har sänts också över Stockholm och Örebro närradio. Vill du komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Jesus, du har inbord med en lön. Nej, du lever i var själ som på dig tror. Varje synd och sjukdom du i glädje vänder. Dig tillhör all makt i himmel och på jord. Tack, o Jesus kär, att löftena det håller. Halleluja. Inte kan nu rycka mig ur din hand. Du har gett mig mera än jag här kan fatta. Jag är bunden fast till dig med kärleksband. Vilken nåd så stor, så lik, att Jesus dig och mig blev lik. Att så slut i hand vi fick gå den tunga vägen. Han betalat med sin blod, han som själv var ren och god. Ja, han dukar god om bara du vill tro. Vill du äga denna underbara lycka? Vill du känna att hans namn är trofasthet? Vill du mota pingstens eld ut i ditt hjärta? Kom och mottag vad han ger av sorgighet. Vilken nåd så stor som rik, att Jesus dig och mig blir lik. Att då fylld i han fick gå den tunga väg. Han betalat med sin, han som själv var ren och god. Ja, han dukar bort om bara du vill tro. Säg, vill du motta denna underbara gåva? Vill du känna att hans namn är trofasthet? Vill du känna pingstens eld ut i ditt hjärta? Så kom och motta vad han ger av salighet. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig och mig blir lik. Att då skyld i han fick gå den tunga väg. Han betalat med sin blod, han som själv var ren och god. Ja, han dukar bort om bara du vill tro. Tack, Och Jesus kär, att löftena vi håller. Inte kan du rycka mig ut ur din hand. Du har gett mig mera än jag här kan fatta. Halleluja, halleluja, pris för Gud. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig av mig belig. Att då skyldig han fick gå den tunga väg. Han betalat med sitt. Han som fäll var redo och god. Ja, han dykar mot om bara vill. Halleluja, halleluja. Ett fyrfaldigt halleluja till Jesus. Tack o Jesus kär, att löftena vi håller. Tror du säger amen? Intet kan nu rycka mig ur din hand. Är det sant så säger jag amen. Du har gett mig mera än jag här kan fatta. Jag är bunden fast till dig med kärleksband. Är det sant så säger jag amen. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig på mig blev lik. Att då skyldig han fick gå den tunga väg. Han betalat med sin. Han som själv.